Men, kul att se er. Ska vi prova en gång till? Kul att se er. Härligt. Fantastisk dag idag. Innan vi läser den här bibelversen så skulle jag bara vilja berätta någonting kort. För några år sedan så såg jag på tv, det hände titt som tätt. Och en och annan skulle säkert säga att jag ser på för mycket på tv, bland annat min fru och sådär. Men jag zappade genom kanalen och hamnade på någon kanal som heter Kunskapskanalen kanske. Och det var en debatt eller samtal mellan två ateister och två kristna profiler. Och det var, vad heter han, Christer Sturemark? Heter han så? Och någon sån här teknisk fysikprofessor uppe i Umeå som heter något. Tror att han var med på spåret nu sist, om jag inte missminner mig. Och så var det Stefan Gustafsson från Svenska Evangeliska Alliansen. Och så var det en, nu ska vi säga så jag får det rätt, en matematikprofessor från England, typ Cambridge eller Oxford eller någonting sånt där. Och de hade den där samtalsdagen, debattdagen om kan man tro på Gud idag? Och de hade ju sin här borta då, sin ateistiska världsåskådning. Och så hade vi de andra två bröderna här som talade om att absolut, det är klart att man kan tro på Gud. Och så la man fram argument och så där fram och tillbaka. Och vid ett tillfälle så säger, jag tror det är Lewis, engelsmannen här då, vad skulle krävas för att ni skulle börja tro på Gud? Jag måste gå över det då. Och så, då säger de någonting i stil med så här, det här är inte ordagrant citat då, men typ, ja, alltså, skulle Jesus komma till oss? Säger jag, tjenare, det är jag som är Jesus. Jag har kommit hit till jorden, jag har dött och jag har uppstått. Här är jag liksom. Då skulle vi kunna börja tro på Gud liksom. Och när man tänker på det, det är ju liksom akilleshälen för de värsta ateisterna som vi hört talas om här i vårt land. Liksom. Det är liksom just det som är akilleshälen för dem. Men när man tänker på det på den här dagen och på den här helgen, julens budskap och denna helgens budskap, så är det ju precis det där som Jesus har gjort. Eller hur? Han har kommit som människa, Guds son. Han har dött på ett kors och han har uppstått. Och så har han visat sig för de människorna som levde i den kontexten där och då. Och Jesus, han kommer inte att göra det där gång på gång på gång på gång. För varje generation där det finns en ateist. Han har gjort det en gång. Han behövde bara göra det en gång. Och han har gjort det en gång. Det är nedtecknat i Bibeln. Våran uppgift är att förkunna det där, tro på det där, proklamera det där. Och då skulle faktiskt den mest inbitna ateisten faktiskt kunna sätta tro till det här och följa Jesus. Amen. Så är det faktiskt. Nu ska vi läsa Guds ord. När tiden för hans bortgång, där står det i Lukas evangeliet kapitel 9 vers 51, det ser ni där. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. En fantastisk bibelvers. Jag tycker den här är underbar. Här ser vi Jesus någonstans mitt i sin tjänst liksom, så väljer han att vända sitt ansikte, sitt steg, sitt hjärta mot Jerusalem liksom. Han hade liksom hållit på i tjänst ett tag, jag vet inte hur länge han hade hållit på här, i alla fall 9 kapitel i Lukas evangeliet. Och han visste att han skulle komma till jorden för att leva och dö och återuppstå. Och så är det precis som att här, så är det precis som att han siktar in sig på det som han skulle göra. Han centraliserar sin uppgift, sitt uppdrag, allting det han gör till att verka mer och mer i Jerusalem. Liksom. Han överlåter sig återigen till detta uppdrag till vilket han har kommit. Liksom. Och när Jesus är tillsammans med sina lärjungar så talar han vid 3 tillfällen. Alltså, om påskveckan är här borta. Här är påskveckan. Påskhelgen kan man säga. Så fram till påskhelgen börjar så har Jesus talat 3 gånger med sina lärjungar om att jag kommer att lida. Jag kommer utlämnas till ogudaktiga människor. Jag kommer att lida, jag kommer att dö. Men jag kommer också att återuppstå. Och de där lärjungarna, de fattar. Det är inte riktigt det. Hur är det möjligt liksom? Messias ska ju komma med kraft, driva ut romarna, sätta sig på den här tronen och regera det fysiska Israel liksom. Och så pratar de om att dö, om att lida liksom. Nej, 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 nej liksom. Och vid något tillfälle så säger Petrus, gå bort liksom, gör inte det där Jesus, det där är inte bra liksom. Och Jesus han säger, gå bort ifrån mig Satan till Petrus liksom. De kan inte få in i sin världsbild att Messias ska lida och dö och återuppstå. Liksom. Tre gånger innan påskhelgen så pratar lärjungarna sinsemellan om att vem är det egentligen som är störst av oss? Vem är det som är den främsta av oss? Den här gruppen utav 12 lärjungar. Vem är det som är främsta? Men jag är ju i alla fall lite större än dig. Jag får ju vara med Jesus lite mer och göra lite specialgrejer och sådär va. Tre gånger talar han om sitt lidande. Sinsemellan talar han om tre gånger. Vem är egentligen den största mitt ibland oss liksom? Och idag så skulle jag vilja tala om den här påskhelgen. Ibland så kallar vi det för passionsdramat liksom. Jag skulle vilja göra en överblick, inte gå in på djupa detaljer och gräva ner oss i massa grekiska ord och sådär. Utan göra en överblick från torsdag, fredag, lördag och söndag i den här påskhelgen. Göra en överblick, vad hände, vilka händelser skedde och så vidare. Man brukar säga så här: du är passionerad över det som du är beredd att lida för. Det är en definition på passion. Kristus han led för oss, det vill säga Kristus är passionerad för oss människor. Och idag så ska vi försöka att kolla på 4 stycken ögonvittnen som var med i olika händelser från torsdag till söndag. Och först ut är Petrus och vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 26 och vers 26 och framåt. Medan åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger det, från denna stund kommer jag inte att dricka av den, av det som vinstocken är förrän den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er, min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Matteus 26 och några verser där. Jesus hade sagt till sina lärjungar: gå bort och förbered den här påskmåltiden. Och du vet, det var ju som judar så var de ju vana vid detta. De hade firat den här påskmåltiden år ut och år in en gång varje år. Och det fanns en viss förväntan i luften, i atmosfären när man samlades och tog del av den här påskmåltid. Och som ni ser längst ner så står det, när de hade sjungit lovsången så gick de ut och så vidare. Påskmåltiden började med att man sjöng från Saltaren 113 och 114. Sen så åt man maten. Sen så sjöng man 115, 116, 117 och 118 efteråt. Och det är det som de gör här. Och sen så går de alltså ut till Oljeberget. Och det var ganska förutsägbart när judarna firade den här påskmåltiden. Så man sa samma sak. Man sjöng de här sångerna. Det var ganska förutsägbart liksom. Och vi vet ju inte så mycket om liksom miljön eller atmosfären. Vi vet att de troligtvis låg till bords. De hade haft en festkommitté som hade fixat cateringen, maten liksom. Allt var förberett liksom. Det kanske var stearinljus. Det kanske var en eld i något hörne som brann. Och där satt de liksom. Och det var egentligen förutsägbart vad som skulle hända de här timmarna liksom. Men just den här påskmåltiden så blev allt väldigt, väldigt annorlunda. Återigen så börjar Jesus tala om sitt stundande lidande. Det är alltså den fjärde gången som Jesus talar om att han ska lida, han ska dö och han ska återuppstå. Och de kan inte riktigt få in det. Vad menar han egentligen? Ska det verkligen vara så här liksom? De kan inte riktigt fatta det som Jesus säger liksom. Och när de sitter i den här kontexten så dröjer det inte jättelänge förrän lärjungarna sinsemellan återigen talar om: vem är det egentligen som är den främste bland oss? Vem är det som är den största av oss egentligen? Och det är den fjärde gången som lärjungarna sinsemellan tävlar om att vara den främste liksom. Man kan ju tänka sig, det måste ha varit ganska provocerande för Jesus att sitta där, tala om sitt lidande. Så går det en liten stund till och så sitter de 12 lärjungarna runt bordet och tävlar om vem är egentligen den främste bland oss. Han som var Guds son, universums skapare och herre, den största av alla, hade kommit hit som en människa, gjort sig själv till allas tjänare. Och så sitter de här borta, hans lärjungar, och tävlar om vem är egentligen den främste bland oss. Rimmar egentligen ganska dåligt med det som Jesus hade gjort när han hade kommit hit liksom. Amen. Sen så läser vi att han instiftar nattvarden tillsammans med sina lärjungar. Jesus han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa det: tag och ät, detta är min kropp. Han tog en bägare, tackade Gud och gav den åt dem och sa det: drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och han fortsätter att säga så här: alla här inne, eller alla ni, kommer att överge mig. Det är inte precis riktigt det som de hade tänkt sig att få höra den här kvällen. Alla ni kommer att överge mig. Och Petrus han tänker så här: nej men absolut inte jag liksom. Finns inte en chans. Han vill inte vara en svikare. Han vill verkligen vara den som håller sig nära Jesus. Och Jesus han vänder sig till Petrus och säger: vet du vad? Innan tuppen har gal två gånger så kommer du att ha förnekat mig tre gånger. Det måste ha varit ganska tufft för Petrus att höra det där. Och han säger att aldrig kommer jag förneka dig, Jesus. Jag är beredd att dö med dig och för dig. Och alla de andra lärjungarna säger, stämmer in liksom i den här sången. Ja men jag också, vi också liksom. Det är klart att vi ska gå och dö med dig, Jesus liksom. Vi lämnar inte dig liksom. Och sen är det någon där, det står inte vem, som säger att ja, men okej, vi pratar om de här grejerna. Här finns två svärd. Och så tar man tag i två svärd liksom. Sen så sjunger de Psaltaren, vad sa vi? 115, 116, 117, 118. Och sedan så gick de ut till Oljeberget. Då läser vi från Markus evangeliet kapitel 5, kapitel 14 och vers 32. Efter påskmåltiden, efter att de hade suttit där och Jesus har instiftat nattvalet, så går de ut i Oljeberget och kommer hit. De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa det till sina lärjungar: stanna här medan jag går bort och ber. Evangelierna beskriver att Jesus hade varit där, eller de kände till platsen. De hade ofta varit där. Judas som inte var med precis här och nu än så länge, han visste var platsen låg liksom. Det var en örtaträdgård. Det vill säga att när de kom in i den här örtaträdgården så var de bekanta med miljön. Med lukterna. De visste att kanske där borta växer salvian, där växer timjan, där växer det ena efter det andra. De hade varit där många, många gånger liksom. Och Jesus han vet, om bara någon dag så ska det ske det som jag kommit för att göra. Så han tar med sig tre utav lärjungarna och så går de bort ett stycke och så faller Jesus ner till marken och så ber han till sin fader: fader, om det är möjligt, låt mig få slippa detta som komma skall liksom. Fader, ske inte min vilja, utan jag ber verkligen att din vilja ska få ske i mitt liv. Och så går han tillbaka till de andra tre lärjungarna och ser han att de sover så bra som de bara kan liksom. Och Jesus han säger till dem: hallå, vaka och be med mig liksom. En timme kan jag väl be. Liksom min själ är under liksom ångest och stress här liksom. Och så går han tillbaka, kastar sig ner på knä och så ropar han till Gud: fader, om det är möjligt, låt mig få slippa detta. Men jag ber inte att min vilja ska få ske, utan jag ber att din vilja ska få ske liksom. Och så går han tillbaka till den gruppen av tre. Och så snarkar de och sover så mycket som de bara orkar liksom. Bibeln säger att Jesus går tillbaka en tredje gång. Han ber med samma ord en tredje gång: fader, om det är möjligt, om jag får slippa denna bägare liksom. Och Bibeln säger att Jesus svettas blod vid det här tillfället. Under många år så sa läkarvetenskapen så här att Nej, Bibeln är helt fel. Det stämmer inte överhuvudtaget. Det kan man inte tro på. Därför att det går inte att svettas blod liksom. Helt omöjligt liksom. Sedan så gick tiden lite till. Man forskade lite till. Och sen så fick läkarvetenskapen ny som att under extrem press, ångest, påfrestande situationer så var det fullt ut möjligt att faktiskt svettas blod. Det gör Jesus i den här kontexten. Går han tillbaka till lärjungarna och de sover. Och han säger, nu går vi och gör det som vi ska göra. Liksom. Så går de bort till den stora gruppen. Nu är det Jesus och de 12. Så kommer liksom en hel hoper med människor. De har flaggor har de inte, men de har facklor heter det. Svärd och vapen, det är de religiösa ledarna och romerska soldater. Och de kommer och ropar, eller de kommer där och Jesus ropar, vem söker ni? Ja, Jesus från Nazaret, det är jag, säger han. Och så faller de alla till marken. Ja, vem söker ni? Ja, Jesus från Nazaret. Ja, men det är jag liksom. Så kommer Judas fram och ger Jesus en kyss. Säkert på kinden. Nu är du nervös, Andreas, va? Den där kyssen på kinden var tecknet på att det var han i det där mörkret som var han som de skulle ta. Och så förråder Judas sin mästare för en, vad är det, 20 silverpengar? 30 silverpengar. Och så tar de Jesus och tar bort honom in i staden. Han hamnar hos Herodes, han hamnar hos Pilatus, de anklagar honom och så vidare, va? Och på grund av att Jesus var väldigt populär så kommer man till honom, tar honom mitt i natten på grund av rädsla för vad människorna skulle tycka om detta. Liksom. Och det som händer här och nu, det är så fel och det är så främmande för framförallt Petrus men också de andra lärjungarna. Det var ju inte så här det skulle sluta. Jesus skulle ju befria det fysiska Israel, sätta sig på tronen och råda och regera. Jag skulle vara en hangarounds och få lite karriär på köpet också, va? Nu har de tagit honom. Hur kommer detta sluta liksom? Petrus, han håller sig uppdaterad. Han är lite på avstånd, försöker luska ut vad är det som händer. De tar honom till olika ställen och förhör honom. Förnedrar honom, sätter på honom törnekronan, slår honom och så vidare. Petrus, han är i närområdet, försöker uppdatera sig. Vad händer? Vad säger de? Vad gör de liksom? Tjänsteflickor, soldater ser att, nämen, jag hör på dialekten och jag ser att, var inte du en av dem? Vid tre tillfällen så får han den här frågan och han säger att nej, det är inte jag liksom. Hon har fått frågan för tredje gången. Vad är det som händer? Tuppen gal för andra gången och det blev som Jesus hade sagt. Det måste vara fruktansvärt att vara Petrus under de här timmarna. Han måste vid det här tillfället må riktigt, ursäkta uttrycket, skit liksom. Han som skulle liksom ta hela romarriket liksom och bestrida det liksom. Med de här svärden som de plockade med så hade han huggt av ett öra på en av de här kärnarna liksom. Det är inte speciellt smart att försöka själv ta sig an hela romarriket liksom. Han har försökt, det blir så fel liksom, och så nu har han förnekat mästaren tre gånger. Han måste gråta fruktansvärt bittert vid det här tillfället. Vi tar nästa bibelvers. Och då står det så här från Markus 15 och vers 15. Och då Pilatus ville göra folket till viljes, frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämna honom sedan till att korsfästas. Du ska få se ett litet filmklipp nu. Det är på arameiska, så att vässa dina öron, titta på bilderna. Och kan du arameiska så är det bara att gratulera dig. Det är från Passion of the Christ och det är just den här scenen med Barabbas. Vi tittar på det klippet. Jag är så bra på arameiska så jag ska berätta vad som sades här. Återge det här. Du vet Jesus han är hos Herodes, han är hos Pilatus. Och de anklagar honom för både det ena och det andra. Och de har liksom, jag skulle nästan vilja förklara det som köpta vittnen. Eller människor som kommer och kastar anklagelser till Jesus mitt i ansiktet. Så här, liksom. Han har sagt, du har sagt det och du har gjort det liksom, och sådär. Och Bibeln säger att de här vittnesbörden sinsemellan, de liksom gick inte ens ihop liksom, så det föll egentligen på sin egen orimlighet i de sa liksom. Ingenting verkade stämma bland dessa anklagelser liksom. Det blir det, finns det inget att anklaga honom för, då måste man hitta på saker och ting. Då måste ju alla säga samma sak, annars blir det väldigt fel va. Det blev det här liksom. Och Bibeln säger att till slut så säger Pilatus så här, men han liksom tröttnar på att vittnesbörden går kors och tvärs och motsäger sig själva liksom. Ska du inte svara då? Han vänder sig till Jesus. Ska du inte svara? Och Jesus han sitter där. Och Bibeln säger att han svarar inte utan han teg. Och i Jesaja kapitel 53 och vers 7 så står det att som en profetisk bild 750 år innan det här utspelar sig. Att han var tyst som ett lamm inför den som skulle klippa honom och slakta det här lammet. Liksom. Så man skulle kunna säga så här. När Jesus är här. Vittnesbörden går kors och tvärs med varandra. När Jesus lätt skulle kunna förklara hur det låg till. Vad han hade sagt, vad han inte hade sagt. Liksom, så väljer Jesus bort den möjligheten. Och på samma sätt så väljer han bort möjligheten att faktiskt bli frisläppt. Och då vet Pilatus och Herodes, de vet att det är bara av avund som de här judiska ledarna har tagit honom. Och liksom fört fram honom inför de romerska soldaterna här liksom. Det är bara av avund för att de här skarorna utav människorna har följt Jesus och inte de skriftläras gudstjänster i synagogan. Liksom så här. Både Herodes och Pilatus de anser att de inte kan finna någonting att döma honom skyldig till döden. Liksom. Och när Jesus själv väljer att inte svara så tänker Pilatus här, okej, hur ska jag lösa den här ekvationen? Han väljer att inte svara. De anklagade verkar inte stämma överhuvudtaget. Det är bara avund. Han vill lösa det på bästa sätt för sin egen del. För han gillar inte att en oskyldig ska dö. Framförallt inte när det är på grund av avund från de judiska ledarna. Då tänker han på den här påsktraditionen som vi har sett här i det här filmklippet. Det är liksom, det är lite politik där för att hålla sig väl med folket. Så varje påsk så hade de denna traditionen att de tog en fånge. Och så fick folket välja vilken av de här fångarna som skulle släppas fria. Liksom. Det var politik, det var att en fin liten gest från de romerska officerarna, Herodes Pilatus. Så tänker han så här, okej, om jag gör det här just här nu, tar fram Jesus och så tar jag den grövste, hemskaste mördaren, kanske kriminella person som sitter där i fängelset och ställer fram honom där, då kommer väl ändå folket att säga att vi ska släppa Jesus liksom. De kan ju inte rösta på denna gubben Barabbas liksom. Eller den andra som jag ställer som en motpol liksom. Så de tar fram Jesus och han står där. Och Barabbas han är ju kanske en mördare, en kriminell. Han vet att han har blivit tagen på bar gärning för det han har gjort. För honom väntar en säker död liksom. Han sitter där i sin cell liksom. Han vet att varje gång som soldaterna går förbi där i korridoren, slamrar lite med nycklarna, så vet han, är det nu de kommer för att ta mig? De gick förbi liksom. Det är en fruktansvärd situation liksom. Veta det att någon gång så kommer de här nycklarna faktiskt att slamra och öppna min celldörr, då är det klippt för mig liksom. Han satt säkert i den blötaste, mörkaste, trångaste cell som fanns liksom, på grund av det han hade gjort. Och så ställer de upp honom där. Och så frågar Pilatus, vem vill ni att jag ska frikänna i år liksom? Och han är ju helt övertygad om att det kommer bli Jesus som folket ropar. Ge oss Jesus fri liksom den här påsken. Men de judiska ledarna, folket, börjar skandera Barabbas liksom. Den är mördare, denna kriminelle, denna rövare. De skanderar, vi vill ha honom fri liksom. Pilatus fattade, det var inte riktigt så här jag hade tänkt liksom. Jag hade ju tänkt att lösa det här bakvägen med den här traditionen liksom. Hur ska jag göra nu liksom? De bara skanderar mer och mer och mer och mer. Och Barabbas, han vet vad som gäller. Han vet spelreglerna. Han blir gladare och gladare och gladare. Och till slut så säger han, okej, vi släpper honom fri. Vad ska jag göra med honom? Och då skanderar hela folket där som ni såg. Korsfäst honom. Korsfäst honom. Korsfäst honom. Barabbas går fri. Och Jesus blev dömd till att korsfästas den här påsken. Du och jag, vi är en sån här Barabbas. med en säker dödsdom över våra liv. Skyldiga inför Gud, skyldiga, så det bara dånar om det. Kunde inte göra någonting för att rädda oss. Vi väntade bara på, är det idag som de kommer med nycklarna för att hämta oss eller inte? Liksom. Och istället så händer ju det här för oss. Att Jesus kliver in på banan och tar våran plats. Så att vi kan slippa den död som vi skulle gå. Liksom. Amen. Så Jesus, han blir dömd till döden. Han pryglas, gisslas med 39 slag på den här ryggen. Och då är det liksom benbitar, metallbitar i änden på den här piskan. Så när de piskar så fläker de upp köttbit efter köttbit. Det är väldigt blodigt det här. 39 slag, fruktansvärt. Det var så man förberedde de här som skulle korsfästas. Nu har vi nästa bibelvers. Tack Sara. Det här är en fantastisk bibelvers. Om jag någon gång kommer skriva en bok, jag vet inte om det är hot eller löfte, så kommer den faktiskt handla om just den här eller de här bibelverserna. Jag ska försöka förklara och berätta. Så här står det från Markus evangeliet kapitel 15 och vers 21. Simon från Kyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Nu får ni ha nåd med mig. Hänga med och lyssna på det jag säger nu. Det står ju inte här att sönerna var med. Det står bara att sönerna hette det och det. De kan ha varit med. Men det står ju inte att de var där. Markus evangeliet är ju skriven till urkyrkan. Till kristna människor. Och man säger så här, teologer brukar säga så här, att den här bibelversen på det sätt som den är skriven borde vara skriven så att när Markus skriver Markus evangeliet och skickas runt till alla de här människorna i urkyrkan, så borde det vara så här att sönerna var kända i urkyrkan. Att Markus säger så att Simon från Kyrene, han som är far till den Rufus och den Alexander där borta, det är det han menar. Honom lät de bära Jesu kors. Liksom. Amen. Det är den mest rimliga förklaringen och tolkningen på den här bibelversen. Och faktum är att Paulus i Romarbrevet kapitel 16 och vers 13 så hälsar han till någon som heter Rufus. Så det är högst tänkbart att detta är bakgrunden till de här bibelverserna. Och jag älskar min pappa, jag älskar hans rövarhistorier som han berättar för mig. Man vet inte riktigt vad som är sant, höll jag på att säga, men han har berättat historier för mig hela mitt liv om varv och oljeplattformar och grejer. Och det finns ju något fantastiskt när ens pappa berättar alla dessa historier, eller hur? Jag brukar ofta leka med tanken, och detta är som är min tanke då till en framtida bok som, ja vi vet inte. Tänk om Simon från Kyrene berättar en historia för sina pojkar, Alexander och Rufus. Tänk om den historien som han berättade för sina söner gick någonting i stil med det här. Ja, jag var på väg in från Afrika till Jerusalem. Det var påsk och det var mycket folk i Jerusalem. Det var extremt mycket folk i Jerusalem. Och när jag kom in i staden så verkade det som att folk trängde sig på från alla håll och kanter. Och när jag kommer in i de centrala delarna så ser jag att det verkar vara en korsfästelse på gång. Det i sig är ju inget ovanligt. Det händer ju hela tiden och det har jag sett många gånger. Men verkar det inte vara väldigt mycket folk som följer en korsfästelse? En man går längs den här Via Dolorosa med den här bjälken över sina axlar. Och jag ser att när han kommer fram till mig så faller mannen ihop. Liksom. Jag ser att hans rygg är sargad av piskslagen. Mannen är trött. Han är helt slut. Folket runt omkring, de skriker på mannen. Soldaterna, de skriker, de spottar om vart annat på den här mannen. Plötsligt så hör jag: du där, bär hans tvärbjälke. Jag vågar inte att argumentera. Jag ser in i hans ögon. Jag ser in i mannens ögon, och det är de renaste ögon jag någonsin har sett. Och när jag står där och tittar på mannen så känner jag mig älskad. Eller jag känner mig väldigt älskad av den här mannen. Och det kommer att utstråla liksom en kärlek från honom mot mig. Och jag hade aldrig tidigare upplevt en sådan kärlek innan. Jag tar på mig bjälken och går iväg med mannen bakom mig. Soldaterna runt omkring, folket skriker och spottar både på mig och på mannen. Jag ser också att några kvinnor och några män, de gråter över mannen och det som sker. Och vi går ut genom staden till en plats som heter Golgata. Och när vi kommer fram där och jag lämnar över tvärbjälken så stannar jag kvar. Jag har ju sett korsfästelse förr liksom. Jag kan inte slita mig från mannen och från det som nu ska ske. Och man spikar genom hans händer och fötter upp honom på det där korset. Han vrider sig i smärta. Han skriker av smärta. Och jag ser att han lider. Han är korsfäst. Liksom. Helt plötsligt så ropar mannen: förlåt dem för vad de gör. De vet inte vad de gör. Runt omkring mannen så är det två rövare som är korsfästa. Den ene vänder sig till mannen och säger att rädda dig själv och rädda oss om du är Guds son. Den andra rövaren han vänder sig och tillrättavisar den första rövaren och säger att vi är skyldiga. Vi får vad vi förtjänar, men han där, han är helt oskyldig. Och så säger han: tänk på mig när du kommer till ditt rike, Jesus. Och Jesus han lägger över ansiktet, blicken mot rövaren och säger: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Nedanför korset så gråter folket. En del soldater slår sig på bröstet och tycker: det här har vi gjort bra. Soldaterna kastar lott om hans livklädnad. Mannen han annonserar till en son, eller till en kvinna: kvinna, där är din son, och till sonen, där är din mor. Soldaterna fortsätter att håna honom. Sen så säger mannen: min Gud, varför har du övergett mig? Man spikar också upp ett anslag ovanför hans huvud. Där står det: detta är Jesus, judarnas konung. Och jag ser att han lider, han kämpar. Och så uttrycker han: jag är törstig. Och de sticker upp en svamp på en pinne med vin och ättika och lite bedövningsmedel i. Men han dricker inte. Jag tänker att drick det så att din smärta blir mindre. Men han vägrar att ta det här bedövningsmedlet. Sen så ropar han: det är fullbordat. Och fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och så dör mannen. Det blir ett mörker. Det blir jordbävning. Och runt omkring så krossar de benen på rövarna. Men mannen, han verkar redan vara död, och de kontrollerade mitt svärd som sticks upp i sidan. Det kommer ut blod och vatten, och mannen är nu kliniskt död. Amen. Det som händer sen är att en man, Josef från Arimatea, tar ner kroppen, lägger den i en klippgrav. Vi ska läsa några bibelverser om det också. Orkar ni lite till? Lite till. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande olja för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa det till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida. Klädd i en lång vit dräkt, och det blev mycket förskräckta. Men han sa det till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom så som han har sagt. Och så läser vi Matteus evangeliet också. Medan ni var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. De samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar. Och sa dem: säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan ni sov. Och om landshövdingen får höra det, ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna, gjorde som det hade blivit tillsagda, och än idag är detta rykte spritt bland judarna. Jesus hade sagt att han skulle återuppstå när han hade dött. De judiska ledarna hade bett soldaterna, Pilatus, sätt en vaktstyrka utanför klippgraven. Han har talat om att han ska återuppstå. Det får inte bli så att de kommer och tar honom och liksom röva bort honom och säger att han har återuppstått. Det skulle inte bli bra liksom. Så en stor vaktstyrka finns på utsidan av klippgraven. Från fredag till söndag. På söndagen så kommer en grupp av kvinnor som är på väg till graven. Och den här söndag morgonen, det är där det fantastiska miraklet sker. Gud Fader i himmelen uppväcker Jesus ifrån det döda. Segern är fullbordad. Ängeln behöver inte komma för att släppa ut Jesus. Men han kom, rullade undan stenen, soldaterna blev skräckslagna. Och så står det att han satte sig på den där stenen. Liksom. Soldaterna skakade av skräck. Liksom. Och ett annat evangelium säger att en av de första som kom dit, det var Maria från Magdala. En före detta prostituerad som Jesus hade drivit ut demoner ur. Som hade varit en av de här kvinnorna runt lärjungagruppen runt Jesus. Och hon står där och ser att graven är tom. Hon tänker att vad har hänt nu? Liksom? Nu har de tagit min mästare. Liksom. Så hon går där liksom runt omkring klippgraven. Och så hör hon någon som kommer. Så tänker hon, det kanske är någon form av vaktmästare. Eller någonting som har fixat detta. Och när hon vänder sig om så kommer Jesus och visar sig för Maria från Magdala. Världshistoriens största mirakel skådades av en före detta prostituerad först av alla. Gud älskar alla människor. Gud har inte anseende till vare sig det ena eller det andra. Är man förlåten så är man. Fantastiskt. Här säger ängeln: han är inte här, till de här kvinnorna. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och så säger han: hälsa särskilt till Petrus. Den är Petrus som skulle ta sig an hela romarriket, som hade förnekat Jesus 3 gånger. Fick en speciell hälsning från himmelens Gud genom denna ängeln till kvinnorna. Hälsa särskilt till Petrus. Fantastiskt. Kan vi få upp den sista bibelversen, tror du? Ja, det gör väl ingenting egentligen. Resonemanget med det som Bibeln säger om vaktstyrkan så här. Det här är världshistoriens sämsta lögn som har sagts vid något tillfälle. Ängeln kommer, soldaterna blir skräckslagna, springer in i staden till de judiska översteprästerna och de säger så här: Det här har hänt. Liksom. Det kom en ängel och Jesus var inte där och graven är tom. Liksom. Och de är helt skärrade. Liksom. Då säger de till dem så här. Ska vi se vad var det. Säg att hans lärjungar, de erbjuder dem en stor summa pengar. Inte bara pengar utan en stor summa pengar. Och sa det: säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan ni sov. Liksom. Problemet med det här resonemanget, det är att det var dödsstraff för en romersk soldat att sömna på post. Vi säger det här en gång till. Problemet med det här resonemanget, det finns ju ingen annan väg att ta. Vi kan ju inte erkänna att Jesus har uppstått liksom. Nej, hur tog de honom då? Nej, vaktstyrkan somnade på post liksom. Det här är det som ni får säga liksom. Och att en romersk soldat, en vaktstyrka, skulle aldrig erkänna att de somnade på sin post. För det var lika med streck med en dödsdom liksom. En världens sämsta lögn någonsin liksom. Lite senare så kom Jesus till Petrus själv och frågade honom: älskar du mig, Petrus? Han använde det ordet. Agape du mig? Det är första gången och Petrus svarar: ja, jag fileo dig liksom. Agape är det starkaste ordet av kärlek. Liksom Guds sätt att älska, där man ger sig hän fullständigt, man bara ger allt och den förväntas ingenting tillbaka liksom. Det är det Jesus säger. Petrus, agape du mig? Petrus, han är sargad, knäckt, bruten. Han vet att jag brister som människa. Nej, jag kan inte, tänker han, agape dig, Jesus. Men jag kan fileo dig, det vill säga ha en broderlig kärlek till dig, Jesus. Så han säger: ja, jag fileo dig. Jag har en broderlig kärlek till dig, Jesus. Första gången, andra gången. Petrus, älskar du mig? Agape du mig? Petrus, han svarar nej. Han säger att ja, Jesus, jag fileo dig. Jag har en broderlig kärlek till dig. Tredje gången så går Jesus ner på Petrus nivå. Fileo du mig, Petrus? Och Petrus, han svarar: ja, du vet allt. Du vet att jag fileo dig. Jag har en broderlig kärlek till dig. Jesus, han återupprättar Petrus på ett fantastiskt sätt. Han förnekade honom tre gånger. Nu så återupprättar Jesus Petrus på ett fantastiskt sätt vid de här tre tillfällena. Och Petrus, han förstod att Jesus förväntas inget övernaturligt från Petrus. Det räckte om han hade en broderlig kärlek till honom. Guds övernaturliga kärlek, den skulle Gud själv stå för i Petrus liv. Amen. Vi ska till sist här, vi ska alldeles strax fira nattvård. Jag har hållit på länge, jag ber inte om ursäkt. Men vi ska läsa två bibelversar till sist här innan vi firar nattvården. Så här står det från första Korintierbrevet kapitel 15. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Så läser vi från vers 3-8 också. Här säger Paulus: jag meddelar er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, det är Petrus, och sedan för de 12. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade, det vill säga döda. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som är ett ofullgånget foster. Amen. Jesus lever. Den bittraste ateisten kan välja att tro på det här. Därför det är sant. Kan du säga amen till det?